Slaktmånad av Lars Pettersson. Jag som läser heter Lars T. Johansson. Kapitel 1. En kamel. Ja, egentligen var det väl en dromedar. Reste sig långsamt upp och såg ner på ATV:n som försökte ta sig upp för den branta bergsluttningen. Aslak Isak lutade sig fram över styret och gav full gas. Han kastade en snabb blick tillbaka mot skytten Aron som klamrade sig fast i flaket på sexhjulingen. Drivhjulen släppte i det lösa gruset och maskinen kanade på kanten av stenröset innan hjulen åter fick grepp så att han kunde styra upp på bergsplatån. Dromedaren idisslade och såg uttryckslöst på de två som klättrade ner från ATV:n. Den tog några steg åt sidan men hindrades av ett rep som fjättrade dess ena bakben till en rostig metallögla nerslagen i det vittrande berget. Aron tog av sig hjälmen och handskarna, borstade sand och damm från uniformen. Han gick närmare dromedaren som ryckte i repet, böjde på halsten och väste mot den okände inkräktaren. Vi hade en sån där i skolan. Alltså en bild av en plansch som hängde inne i kartskåpet. Aslak Isak la ifrån sig hjälmen på lastflaket, tog kikaren, gick hukande mot branten och såg ner över dalgången framför dem. Det var i första klass på barnskolan. Läraren kom med den där planschen. Jäklar vad vi skrattade. Att det fanns sådana djur, det hade vi ingen aning om. Aron höll fram snusdosan mot den misstänksamma dromedaren och öppnade locket med en inövad vändning runt tummen. Djuret vände sig bort och ryckte i det tjudrade benet. Blinkade med långa ögonfransar. Där uppe i Finnmark hade väl ni ungar bara sett renar. Aron la in en snus, spottade i gruset som knastrade under de grova ökenkängorna. Dalgången sträckte sig flera kilometer upp mot bergspasset som man bara kunde ana långt bort i öster. Ett brunt, sterilt landskap. Solen hade ännu inte orkat tränga igenom den iskalla morgondimman utan var endast synlig som en ljus fläck mot den bleka himlen. En smal bäck ringlade genom landskapet. Vinden förde med sig ett porlande ljud som korta flämtningar ända upp till bergskammen där de två stannat med sina ATV. Byn, med hus av torkat lertegel, låg tätt in mot bergen på andra sidan dalgången. De grå husen smälte ihop med berget. I kikarens hoptryckta perspektiv var det omöjligt att se var de slutade och bergvägen tog över. Där bäcken böjde sig i en vid båge blev den grundare och bredare. Man kunde ana glimtar av reflexer från himlen i vattnet som strömmade över stenarna. Några kvinnor i svarta kläder stod ute i vattnet och tvättade. På strandstenarna hade de brett ut kläder på tork. En av kvinnorna försökte vika samman ett långt ljusblått tygstycke. Det var som om denna dals enda klara färg inte lät sig hanteras. Tyget fångades av vinden och fladdrade upproriskt mot stenarna i strandlinjen tills en flicka som lekte ett stycke bort kom springande och hjälpte till med att samla ihop och vika det. Trots avståndet kunde Aslak, Isak och Aron höra ropen från barnen på grusplanen ovanför bäcken. Det såg ut som om de spelade fotboll med någon slags hemmagjord boll. Närmare husen i byn gick några svarta får och betade. Vad de nu kunde hitta som gick att äta i det förbrända landskapet. Det skulle kunna vara för 100 år sedan. Aron tog kikaren från Aslak Isak. Det har alltid sett ut så här. Det finns paraboler på några av husen. Och så är det väl alltid någon som har en Kalashnikov nergrävd bakom skithuset för att försvara sig mot talibanerna. Eller ISAF. Vi är ju här för att skydda dem. Lära dem demokrati, se till att tjejerna får gå i skolan. Var kom det där ironiska tonfallet ifrån? Aron log ett snett leende, lämnade tillbaka kikaren och kröp i skydd av de rödbruna stenblocken tillbaka till ATV:n för att hämta geväret. Där vägen passerade över bäcken låg en ruin av något som hade varit ett förråd eller kanske en större lagerbyggnad men som nu hade fallit samman till en hög med stenar och lertegel. Aslak Isak granskade noggrant ruinen genom kikaren. Det skulle kunna vara en fälla, ett bak.